Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Carinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista, där det erbjuder hälsocoaching enskilt, i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Hej Lotta!
Hej Victoria och hej du som lyssnar, och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Hälsosnack.
Nu har vi precis kickat igång oss här med lite andningsövningar för att få upp energin inför det här introsnacket, eller hur Lotta?
Ja, men precis. Vi har ju haft en inspelning här innan, så då behöver man ladda om med lite andningsövningar. Perfekt ju.
Jag körde lite cannon breath och du såg nästan chockad ut här. Vi sitter i Skype och tittar på varandra. Jag såg väl ganska galen ut.
Ja, men jag såg nog inte klokare ut, ja.
Ja. Ja, men du, hur är det annars på din sida av stan?
Jo, men det är helt okej. Okay. Men det är ju lite så här, ibland känner man sig lite upp och ibland känner man sig lite nere. Och igår kände jag att jag hade bokat in mig på en Zoom-yoga-klass. Men så bara, nej, det är inte dags för yoga nu. Utan jag bokade av den och så bokade jag in mig på en meditation istället. Med efterföljande så här, andligt eller spiritual eftersnack. Så att det behövde jag. Ja, det var jättehärligt faktiskt. Och bara få sitta en längre stund, någon som guidar. Men det var också stunder av tystnad. Så jag tror vi mediterade 40 minuter. Och sen fick vi ställa frågor. Och ja, det var jättebra.
Vad skönt. Ja, men jag känner också att det är svårt att inte bli påverkad av hur det ser ut i världen just nu. Det är ju ganska galet. Så att det är bra att man får ha sina verktyg och göra det man kan för att verkligen hålla sig balanserad och fokuserad och centrerad.
Ja, men precis. Och komma in i sig själv, det var väldigt skönt. Och även om många upplevde precis som jag att tankarna kommer och går, så är det ändå att man får lära sig att ja, men man får observera, acceptera, men komma tillbaka till sitt center, sitt andetag. För att det blir ju aldrig helt tomt i huvudet. Det kommer och går. Men att man ändå lugnar ner sig lite. Så att det var ju verkligen mindre tankar mot slutet av meditationen än i början.
Skönt.
Ja. Men du, Victoria. Från det ena till det andra.
Ja.
Vi håller ju på att publicera en massa fina inlägg om protein på vårt Instagram. Som jag vill tipsa våra lyssnare om.
Just det, vikten av protein, om muskler och varför det är så viktigt. Och ja, men det är en serie inlägg som ju kopplar tillbaka till mycket till vår intervju med Gabrielle Lyon som vi hade för några avsnitt sen och som vi lovade då att vi skulle fixa på Instagram.
Ja.
Så följ oss där och läs dem om du inte redan har gjort det.
Nej, och det här brinner vi ju lite extra för. Det här är ju någonting som ligger centralt i för både vår egen hälsa och överhuvudtaget. Så att därför så tycker vi det är extra roligt att båda har fått intervjuat Gabrielle tidigare och få göra den här serien.
Just det. Men nu är det väl dags att presentera veckans gäst, Rasmus Svärd.
Ja, men absolut. Och Rasmus känner ni ju igen från avsnitt 141 som var ungefär ganska exakt ett år sedan. När han var här och pratade om sitt jobb som posturalterapeut. Alltså han jobbar med posturalterapi. Och då pratade vi mer om hur man får ordning på smärta och vad posturalterapi är.
Ja, och det här idag är ju verkligen ett specialavsnitt för alla oss som sitter stilla alldeles för mycket framför datorn och jobbar. Och kanske är det så när man jobbar hemifrån mycket att man inte har ett höj- och sänkbart skrivbord och man inte har en ergonomisk stol och så vidare. Så här får vi jättebra konkreta tips på övningar som vi kan ta till för att stärka kroppen i allt detta sittande.
Ja, men verkligen. Och där kommer ju också, eller vi pratade i avsnittet om lite olika övningar som Rasmus visar. De filmerna på de övningarna kommer vi lägga upp på vår Instagram också så att du kan se dem tydligt, så att du verkligen kan göra de här hemma, för de är riktigt bra. Så att de rekommenderar vi varmt att du kollar på.
Ja, så då vet du var du hittar dem. Och ja, nu kör vi intervjun.
Hej Rasmus och varmt välkommen tillbaka till Hälsosnack.
Tack, roligt att vara här igen.
Ja, kul att se dig igen.
Ja, jättekul. Och det var väl nästan exakt ett år sedan vi spelade in sist, eller hur?
Ja, det stämmer nog rätt bra.
Ja. Var det så?
Ja, vi var i januari. Mycket har hänt.
Dags igen.
Ja, nu är det dags igen. Och ja, idag ska vi prata lite om kroppen. Om hur man får bra funktion och också hur man kan jobba på ett bra sätt nu när vi så många sitter hemifrån. Och det börjar kanske kännas i kroppen nu efter hur många månader vi har suttit hemma och jobbat ganska länge. Och få en massa andra tips. Så jättekul att ha det här, Rasmus. Men eftersom det var ett tag sedan så kanske inte alla minns vem du är. Så det är nog bäst att du presenterar dig igen.
Yes. Jag heter Rasmus Svärd, kommer från Göteborg och jobbar både i Göteborg och Stockholm framförallt. Jag är legitimerad sjukgymnast, eller fysioterapeut som det heter nu. Och jobbar med en metod som heter postural terapi, vilket betyder hållningsterapi kan man säga. Och det är det jag gör på dagarna, jobbar med patienter från hela Sverige just nu. Tidigare var det hela världen, men nu har vi en annorlunda situation här. Föreläser en del i vanliga fall och håller även utbildningen om den här metoden.
Och vi har bjudit in dig idag, Rasmus, för att du ska kunna ge lite konkreta tips och råd och lite nya tankar kring hur man kan tänka när man sitter där hemma på sitt hemmakontor. Som antagligen inte är särskilt ergonomiskt korrekt. Många börjar få ont, man kanske får svårt att koncentrera sig och så vidare. Så var ska vi börja, tycker du? Vad är problemet? Och så ska vi prata lite kring konkreta lösningar.
Ja, men vi kan ju börja direkt där på hemmakontoren som säkert har ökat i antal det här året.
Markant, ja.
Precis. Och då är det ju så att man kan titta på lite olika aspekter. Men om vi börjar med, jag tycker vi ska gå in djupare på sittande, vad man kan tänka på när man sitter och mekaniken där. Men innan vi kommer på det så kan vi bara ta lite allmänt när man har ett hemmakontor. För jag får ofta frågan om, är det bäst att sitta eller är det bäst att stå? Det är många som funderar de banorna då. Och det enkla svaret är egentligen att variationen är viktigare än att välja ett av dem. För att det är väldigt få som har så pass bra funktion i kroppen att man klarar av att sitta en hel dag utan att bli spänd i kroppen eller stel i kroppen. Och då kan man ju tänka att det är bättre att stå. Men vad som ofta händer, och det här tror jag man kan känna igen sig om man lyssnar, att om man står en längre stund så blir det lätt att man hänger på ena höften. Eller står man på båda benen så faller liksom bäckenet framåt och man nästan hänger i svanken lite. Och det är inte givet att det blir så mycket bättre.
Jag har jättesvårt att stå och jobba faktiskt. Dels är det svårt att tänka, men det blir lätt att jag står och hänger på höften efter bara några minuter. Jag gillar inte att stå. Gå är mycket lättare, men just att stå så här statiskt framför en dator har jag jättesvårt för.
Och att man har så svårt med de här statiska positionerna, oavsett om det då är stå länge eller sitta still på ett bra sätt länge, det är att de djupa hållningsmusklerna hos de flesta av oss tyvärr inte riktigt gör sitt jobb så bra. Och då blir det ett ytligare rörelsemuskler som kanske egentligen konstruerar för att kasta en boll eller när man går, då ska de vara med och aktiveras. Försöker göra det jobb som hållningsmuskler bör göra. Och då blir de mycket snabbare tröttare, vilket leder till stelheter. Och så sitter man i icke-ergonomiska positioner då, som ökar på detta också.
Mm. Men jag tänker också att vi kanske inte är byggda till att stå stilla under längre perioder heller.
Absolut, rörelse är ju fundamentalt för oss människor. Och så som vi sitter, framförallt kanske i dagens samhälle, är ju inte hållbart kanske till och med.
Nej. Nej, det kan vi konstatera. Att vi definitivt inte gjorde för att sitta på en stol. För då hade Gud placerat en stol där från början.
Precis, precis. Och vi har tidigare pratat om huksittande. Att det kanske är egentligen mer naturlig viloposition för oss människor. Men om vi går vidare på det temat då, med hemmakontor och pandemin som just nu råder. Så det är det ju generellt att jag tycker man kanske ska variera då. För att de flesta människor har klarat kanske egentligen inte av någon av positionerna på ett optimalt sätt. Så att varierar man så byter man belastningen i kroppen och får en relativt sett mer rörelse än om man sitter still i samma position en hel dag. Så jag kan tycka att man kan byta till och med en gång i timmen mellan stående och sittande. Och kan man då sitta på huk så är det kanske ännu bättre att sitta på huk en stund också. Då har man ju tre positioner att välja mellan och så vidare då va.
Eller ligga på mage. Eller...
Ja.
Ja, det eller hänga från ett träd. Eller...
Ja.
Hänga upp och ner. Nej, vi ska inte överdriva. Nej. Nej. Men variation är bra.
Variation är bra. Och sen är det klart att övningar att bryta av sittandet med. Eller bryta av ståendet med. Är ju någonting som man också kan lägga in pauser. Många, när man jobbar hemifrån nu så blir det inte lika naturligt med en kafferast. Eller med en, att jobba... Ja, får de här naturliga pauserna i vardagen. Och då kan det ju vara extra viktigt att faktiskt ställa timern, bryta av med ett visst intervall och göra 5 minuter räcker jättebra. Göra några övningar. Stor skillnad på en dag.
Ja, men det tänker jag att du ska få tipsa om lite bra övningar. Men kan du inte först berätta lite, vad blir problemet när man sitter? Alltså, vad blir problemen i kroppen?
Ja, så om vi tar en stol och lyssnar på detta får man gärna sätta på sig på en stol samtidigt så blir det lättare att hänga med på det jag säger nu då. Och egentligen då, om vi börjar med vad som är optimalt och hur det är skonsammast för kroppen att sitta. Och så kan vi gå in på olika kompensationer från det sen. Så att egentligen, om man sitter på en stol så ska man helst sitta på kanten av stolen, alltså ganska nära, inte med ryggstöd alltså, utan utan ett ryggstöd. Och så ska man tänka, man kan prova då om man svankar så mycket så att ryggen spänner sig, det är för mycket. Och så kan man tvärtom tänka att tippa bak bäckenet så att magen krummar upp sig, det är också för mycket. Så mitt emellan där finns ett läge där det är som att man balanserar en skål nästan. Om man tänker att man har vatten i en skål och bäckenet då är som en skål så ska det ju hållas kvar vatten i skålen. Där har vi ett neutralt läge då. Så vill man sitta. Och så vill man sitta ungefär 90 grader i höften. Så man vill ha 90 grader från golvet med foten och upp till knät. Och sen 90 grader till höftled och sen så rak linje genom kroppen då. Alltså från höften upp till axeln och upp till huvudet. Och helst ska man kunna sitta så här på ett avslappnat sätt då. Vilket kan vara svårt om man har olika stelheter i kroppen. Och då är det ju så... Också då, om man har hittat rätt position i bäckenet och man då provar att luta överkroppen framåt så kommer man även där känna att det finns ett läge när ländryggen spänner sig. Och lutar man överkroppen bakåt istället, då kommer det komma ett läge där magen spänner sig. Och mitt emellan har vi ett läge där varken magen eller ryggen behöver spänna sig. Och där har vi ett läge där du vill befinna dig. För då jobbar de här djupaste musklerna, de muskler som är närmast ryggraden. För de ska du egentligen inte känna när du sitter. Utan när du börjar känna spänningar i mage, alltså ytliga magen, ytliga ryggen, nacke, axlar. Då har du börjat använda muskler som kanske egentligen inte ska vara igång när de sitter då.
Så att när du säger att man inte liksom ska känna att musklerna spänns, då är det ju att de inre hållningsmusklerna, det är de som är aktiverade. Men de känner vi liksom egentligen inte som spända muskler, eller hur? Så att när du säger att man känner att här spänner sig musklerna, så här, då är det de ytliga liksom magmuskulaturen som spänns. Och det är de som liksom inte konstant ska vara aktiverade.
Det stämmer, det stämmer. Så att om du känner spänningar i kroppen, då redan då har kroppen börjat kompensera.
Mm.
Och då blir det inte så optimalt som det kan vara. Sen kan man ju då, om man har stela baklår eller stel rumpa, så kan det vara väldigt svårt att inta den här positionen som jag pratar om nu. Nu pratar jag först om ett optimalt läge.
Mm.
Och då kanske man behöver göra lite övningar för att kunna komma dit då. Men vi kommer till det strax då, för att klara av detta på ett bra sätt. Man måste ju också veta vart man är på väg ibland för att veta hur man ska göra då. Men om vi går till det här läget, om man då kan inta en position och känna sig hyfsat upprätt i kroppen, då kommer man antagligen inte orka det så länge till en början. Utan man kommer efter ett tag bli trött för att musklerna helt enkelt, alltså hållningsmusklerna, de riktiga musklerna som ska jobba, inte riktigt orkar. Och då tycker jag man ska använda ryggstödet. Så det kommer liksom lite nästan som en intervallträning. Så vad man gör då är att då flyttar man bak rumpan så man nästan borrar in den mot, längst bak mot ryggstödet. Och sen lutar man sig bakåt och förhoppningsvis då Så har man ett ryggstöd som inte är allt för mycket bak, utan man blir hyfsat upprätt i kroppen trots att man tar ett ryggstöd då, va? Så har man borrat in rumpan hela vägen och sen lutar man sig mot ryggstödet. Då får man, om ryggstödet är någorlunda upprätt, så får man en bra kurvatur i svanken. Och man kan slappna av. Så man hamnar alltså i en bra position men ändå avslappnad. Och
så en stöttad bra position.
Precis, precis. Mm. Så att då kan man liksom växla med detta. Att ibland tränar man sina hållningsmuskler genom att sitta utan ryggstöd och upprätt. Och ibland så vilar man. När man känner att man börjar bli för spänd i svanken eller nackaxlar, då börjar man ju kompensera. Och då kan det vara bra att ta en liten paus från det. Och då sitta mer mot ryggstödet. Men ändå inte ha en god position.
Jag tänker att du ska få berätta, vad är det som är fel med att kompensera?
Mm. Alltså en människokropp, om man tittar rent evolutionärt, så vill ju vara så energieffektiv som möjligt. Och ytliga muskler, och desto mer muskler vi rekryterar, så kommer det ta mer energi från kroppen. Och det är det jag kallar kompenserande muskler då. Alltså det är muskler som överarbetar och skapar spänningar, är ofta grund till smärtproblematik och överansträngningar.
En klassiker är just de här ryggfiléerna vi har mitt på ryggen som ofta får kompensera för ganska mycket.
Ja, men verkligen. Och då känner man då en molvärk eller trötthet i svanken, så är det ett väldigt tydligt tecken på att dina ryggmuskler har överarbetat. Då. Helt klart. Och det finns olika varianter på detta.
Men du sa det. Man sitter en stund och sen så behöver man röra på sig. Har du något tips på någonting man kan göra då emellan för att kanske stärka eller släppa på?
Absolut, och vi kan komma in på det. Men innan vi bara lämnar det här med varför, vad som är kompenserad muskler, för att få känna detta i kroppen då, så man lyssnar på detta och förstår vad jag menar. Om man provar att sätta sig på kanten av stolen igen, så man sitter mot kanten av stolen, och i det läget då så tippar man sitt bäcken bakåt, alltså drar in svansen mellan benen, eller man tippar bak så. Då bör man känna att överkroppen gärna vill sjunka ihop lite också. Den följer med i den här rörelsen, så man blir lite hösäckig totalt sett. Om man då håller kvar den bakåttippningen där, så man får inte flytta på den. Och så kan man dessutom spänna den ytliga magen lite, så man spänner magen lite grann. Bibehåll det, och sen försöker du då sträcka på överkroppen och sitta med en god hållning. Så du sitter med en upprätt, bröstar upp det lite, sitter upprätt. Fast du får inte tappa bäckenet. Det måste vara kvar, spänt, och magen måste vara spänd. Då bör man känna att det blir väldigt ansträngt i kroppen. Alltså det blir spänt i skulder, nacke, och det krävs ett arbete.
Definitivt. Och det går inte att andas heller.
Precis. Om man jämför det, så man gör tvärtom, att man låter bäckenet tippa lite framåt, så man ökar svanken lite. Inte för mycket, för då blir det spänt i svanken. Men om man lite åt svankiga hållet och slappnar av magen, man nästan låter den puta ut som små barn gör, att den bara putar ut ordentligt. Och sen reser man sig till en god hållning med överkroppen då. Då bör man känna att det är mindre motstånd i kroppen. Det är lättare för kroppen att inta en god hållning, och det är mer avslappnat och lättare att djupandas och sådär också.
Ja, det är så skönt att släppa ut magen så här och få verkligen andas hela vägen ner.
Mm, precis. Så att där har vi två ytterligheter. Och tanken är ju att man ska få en känsla för, alltså nummer två här då, att sitta med lite svank upp, det är ju mer naturligt och så som vi konstruerade. Och jag anser att vid sittande så ska magen ha djupa, fina andetag. Det är ju vid komplexa rörelser man måste spänna magen för att skydda kroppen och så. Men vid sittande så ska det vara rätt avslappnade. Det är andra muskler som sitter djupare, djupa höftböjaren och djupa ryggmuskler som ska hålla upp kroppen. I den positionen då. Sen kan jag nämna det att en del sitter ju, tycker det är skönt att sitta lite högre än 90 grader i höfterna för att avlasta det, ryggen i känslan. Om det känns skönare för dig att sitta lite högre, det får man ofta också som tips på närhälsan och så vidare. Då är det ju för att du är lite stram eller kort och i baklår eller rumpmuskler. Och då blir det mindre, blir så lättare att inta en god svank om du sitter lite högre än 90 grader. Egentligen tycker jag att det är då först är optimalt att stretcha baklår, rumpa och kunna sitta i 90 grader, för det blir en bättre mekanik. Men har man inte tid med det eller inte ork, så kan man sitta lite högre än 90 grader för att avlasta svanken. Och det kan det upplevas skönare om man sitter en lång dag.
Men har man god rörelse på baksida ben, så kan man sitta, då är 90 grader bättre.
Då är 90 grader bättre. Varför? För att en av de primära musklerna för att hålla ryggraden upprätt är den djupa höftböjarmuskeln, iliopsoasmuskeln. Och den har ett bättre dragläge och lättare utföra sitt jobb om du sitter vid 90 grader. För kommer du för högt upp, så är risken mycket större att du istället använder ryggfiléerna, alltså ryggmusklerna längst ner i svanken.
Lotta och jag har ju varsin sadelstol. För du pratade ju om att när man sitter här med knäna och i 90 graders vinkel, då ska ju fotsulorna vara ordentligt i marken. Och Men när man sitter på en sadelstol, då sitter man ju ofta lite högre upp och benen kommer ut lite mer på sidorna. Och jag tror att man egentligen ska sträva efter att få ner fötterna på marken också. Men jag känner nog inte att det riktigt blir så alltid för mig. Men vad tycker du generellt om sådana här sadelstolar? Jag tänker att där blir man nästan tvingad att sitta rätt med bäckenet i alla fall.
Precis som du säger, bäckenet brukar vara mycket lättare på en sån sadelstol att hamna rätt i. Men då får man fråga sig, varför är det lättare för människor att hamna rätt med bäckenet på sadelstolen på en vanlig stol? Och då är det ju ofta just av den anledningen jag nämnde att baklår och säte är stramare än vad det bör vara. Och man är klenare än vad man bör vara i de djupa hållningsmusklerna som ska orka dra bäckenet rätt. Så att, och där kommer vi in på det liksom att sadelstolen känns ju antagligen skönare i stunden om man har en dysfunktionell kropp. Men om man, och då kan man ju såklart använda det i en period, men målet kanske ska vara att jobba upp en funktion så att det kan vara lika behagligt att sitta i 90 grader på en vanlig stol utan ryggstöd då.
Så du tycker att ett 90 grader sittande på en helt vanlig stol är att föredra än att det sittande som blir på en sadelstol?
Ja, om du vill stärka dina hållningsmuskler och skapa långsiktig funktion. Det är lite som att jämför med hålfotsinlägg eller att jobba med barfotaskor. Att på kort sikt har jag en hälsporre och ont i hälen. Då kanske ett hålfotsinlägg är jättebehagligt. För att det gör att jag faktiskt kan ta mina promenader och ha rörelse. Men långsiktigt så är det mycket mer funktionellt för kroppen att jobba med mindre dämpning och mindre hjälp. Så att fotmusklerna kan jobba så att du faktiskt kan fungera bra på lång sikt.
Jag fick ju den här stolen när jag hade mitt problem med diskbråck. Och då minns jag ju hur otroligt skönt det var. För det blev ju som ett avlastat stående nästan. För då kunde jag ju inte sitta på en vanlig stol helt enkelt. Men då gick det ju bra på den. Så det var väldigt skönt då. Men nu tycker jag faktiskt inte att det är lika skönt längre. Och jag tycker att det trycker lite liksom på bäckenet liksom underifrån. För jag sitter inte på sittknölarna liksom.
Nej, precis. Och när man har diskbråck då blir det lite skillnad. Nu pratar jag mot människor som kanske inte har en pågående medicinsk diagnos på det sättet. För klart, diskbråck, då blir sittmekaniken lite annorlunda. För då vill du ju avlasta trycket in i disken. Och du har kanske en retad ischiasnär som inte gillar att bli stretchad. Och den blir ju mindre stretchad om du sitter lite högre upp. Typ på en sån sadelstol. Än om du sitter med 90 grader i böjd. För då kommer du, ja, det blir som en baklårsstretch. Eller en ischiasnärstretch då kan man säga. Så att det är klart att det finns ju undantag till det jag säger nu. Men om vi pratar generella personer som är stela i kroppen och inte har, framförallt är det ju diskbråck eller kanske spinalstenos eller de här rygg, men då vet man om att man har en sån diagnos i så fall. Det blir lite annorlunda och då kan man ofta avlasta med att sitta lite på sadelstol eller lite högre.
Och hur är det med nacke och så? Jag tänker att optimalt så ska man väl ha en stor bildskärm framför sig som är upphöjd lite. Men jag jobbar ju hela tiden med min laptop. Och den är ju liksom nere på bordet. Liksom, så att jag sitter ju hela tiden med nacken lite böjd neråt.
Jättebra fråga. För om man går vidare till överkroppen och vi precis pratat om bäckenet och så är det ju så att det vanligaste felet tycker jag då, det är att man har dator, laptop eller tangentbord för långt ifrån kroppen. Så man måste nästan sträcka sig efter den för att nå den. Och vad som händer då är att när man sträcker sig efter en laptop så kommer, det kan man prova om man sitter upprätt, försöker sitta med god hållning och sen så sträcker man sig efter något långt fram, då måste det nästan, för att nå så måste nästan skulderbladen skjuta isär lite och det blir en viss krumning i ryggen då, va? Om man ska nå långt fram. Och då får vi alltså en ökad krumning vilket påverkar sittandet på ett negativt sätt. Så att sitta tillräckligt nära med tangentbord eller laptop är ett jättebra tips då. Så helst så ska man kunna ha armen någorlunda in till sidan och ungefär 90 graders vinkel i armbågen då. Så man ska ha liksom och inte behöva sträcka sig längre än så. För så fort man sträcker sig längre än så ökar risken för spänningar i nacken då. Och för att demonstrera det lite kort så kan man ju prova då att man faktiskt sätter sig med en krum bröstrygg, alltså man rundar överkroppen då så att man blir lite krum.
Skjuter rygg lite grann.
Och sen vrider man huvudet så långt man kan åt ena hållet, åt höger. Känner hur det känns i rörligheten. Och sen kan man ta åt vänster också för att jämföra. Och när man håller kvar den här krumma positionen, högsäkra positionen. Och sen jämför man om att sitta upprätt. Så man istället då har en god hållning i bröstryggen. Så provar man att rotera huvudet igen. Och då känner de allra flesta att man blir rörligare i nacken. När man sitter med den goda positionen än den krumma positionen. Då. Och det är alltså ett tecken på att har man spänningar i nacken och stelheter och begränsningar där. Så är det ganska sällan i nacken som är grundproblemet. Utan ofta är det bröstryggen. Alltså mellan skulderbladen i det partiet då. Ja, men vi kan ju ta då olika övningar i sittande. Och om man kan börja med ett test för sig själv, att om man korsar ett ben över andra så att foten hamnar på motsatt knä och känner hur det känns då. Så man känner hur rörligt det känns eller stelt då.
Alltså lägger upp foten på knät.
Exakt.
Så att det blir som en fyra.
Ja, och så provar man hur det känns på ena sidan och sen jämför man helt enkelt med andra benet, så man provar hur det känns på andra sidan då. Och de flesta människor har ju tyvärr en ganska stor sidoskillnad här, eller åtminstone en sidoskillnad. Och här vill man ju, det här är ju ett test med då kanske, men då vill man ju hamna i ett läge där det är så jämnt som möjligt. Och är det inte helt jämnt så kan man i det här läget då svanka lite grann. Då bör man känna att stretchen av rumpan ökar desto mer du svankar. Och så kan man dessutom luta över kroppen lite framåt. Och då kan också stretchen öka då i rumpa och baklår. Och då vill man göra det kanske lite mer på den sidan som i så fall är begränsad. Och sen vill man göra det på båda sidorna.
Är det gluteus som jag stretchar här?
Primärt, ja.
Mm. Piriformis också?
Ja. Och du kommer även komma åt lite baklårs övre fästet där. Så att, och hela det partiet. Och ibland behöver man inte alltid tänka i muskler, utan det är ju bindväv och hela stråk som vill
fascian också.
Ja. Mm.
Det hänger ihop.
Precis. Så att det är en övning då. Så att man, för är man stram där, då vill gärna bäckenet tippa bakåt. Och då vill man gärna bli krum i överkroppen. Då. Så att det är ju en grej som är ganska viktig att få ordning på. Sen en annan grej man kan göra, det är ju att man sitter då i den här goda positionen som vi pratade om förut. Att man har lite lätt svank, inte för mycket, men lite lätt svank. Man är upprätt i kroppen, man har en lite utputande, avslappnad mage. Och så bibehåller man den här positionen. För att i den här positionen så ska hållningsmusklerna jobba. Och då kommer gravitationen vilja göra att kroppen faller ihop, säker ihop. Så att bara det faktum att du håller det här läget med en avslappnad mage och avslappnad rygg, så kommer det betyda att dina hållningsmuskler jobbar. Om du då i den positionen spänner hela magen, inte så att du gör en crunch eller sit-ups liknande i rörelse, utan bara du bibehåller samma position men du spänner hela magen, då kommer du träna dina hållningsmuskler. För att magen är per definition då, det har jag pratat om tidigare, inte en primär hållningsmuskel, även om det är en väldigt viktig muskel. Men när magen spänner sig så kommer den vilja tippa ditt bäcken bakåt. Och det faktum då att du sitter kvar i en upprätt god position betyder att någonting måste hålla kvar dig i den positionen. Och det är dina djupa hållningsmuskler, iliopsoasmuskeln. Så att desto mer du spänner magen och ändå kan vara avslappnad i resten av kroppen, desto bättre funktion i dina djupa hållningsmuskler.
Det är det som är så coolt. Man kan spänna en muskel och träna en annan muskel.
Exakt. Det är ju tjusningen, tycker jag då, i mitt arbetssätt. Att det väldigt ofta är så att man tränar en sak med ett syfte att egentligen få ordning på någonting annat. Då. Så då kan man helt enkelt spänna magen. Alltså, vi pratar en 3-4 sekunder kanske. Slappnar av helt och hållet och sen repeterar man det. Och kan man göra det 10-20 gånger kanske. Och på samma tema då, vilka muskler som skulle motstabilisera, det var de djupa hållningsmusklerna, iliopsoasmuskeln. Så att om man sitter på samma sätt, i samma position, man ändrar sig inte position. Om man då lyfter ett ben så högt upp som man kan, då bör man känna att det jobbar. Om knät ska vara lite utåt, så lite utifrån mitten, då bör man känna att den djupa höftböjmuskeln, det känns alltså i ljumsken, där ska bli ett muskelarbete när man lyfter upp foten, eller knät då. Och foten lämnar marken. Så då kan man alltså träna den här djupa höftböjmuskeln. Så kan man varva det. Att man tar, spänner magen, slappnar av, spänner magen, slappnar av. Och lyfter benet. Så får man träning båda hållningsmusklerna på två olika sätt. Det ena är en direkt aktivering. Då får man ökat blodflöde och man får muskeln att arbeta. Och det andra är en indirekt aktivering. Då, att det blir en stabiliseringskomponent man tränar. Så där har vi ju tre övningar som man lätt kan göra sittande. Och det är mer för svank och underkropp och så. Vi skulle kunna titta på någon för överkroppen också. Men
det gör vi.
Då gör vi det.
Lär oss.
Ja, precis. Och då är det ju så här att då kan du återigen sitta i samma goda position. Så att även om det kan variera under dagen, så när du väljer övningarna så vill du inte ha den här goda positionen som jag har pratat om. Och har man då ett bord framför sig, så det bästa är om man kan sätta handen under bordet. Så att det är ett sånt som man får in en hand under bordet. Och helst ska det vara 90 grader i armbågen och i alla fall nära då. Så det beror lite på höjden på bordet såklart. Men om man kan komma hyfsat nära där så ska man sitta med 90 grader i armbågen. Och så trycker man bara mjukt upp mot bordet. Och vad som kommer hända då med båda händerna ska jag säga samtidigt då. Vad som kommer hända då är att då kommer biceps spänna sig. Och biceps övre fäste, det fäster på skulderbladet. Och det kommer vilja tippa skulderbladet framåt när man arbeta med biceps. Och då kommer det bli en undermedveten, en autonom motstabilisering mellan skulderbladen. Så hållningsmusklerna mellan skulderbladen kommer motparera biceps arbete. Vilket gör att du får en, du förbättrar alltså hållningen och muskelfunktionen mellan dina skulderblad. Nyckeln här blir att du inte tar i för mycket. Du får alltså inte trycka för mycket med upp mot bordet. För då kommer dina hållningsmuskler inte klara av att motparera biceps. Och då kommer du börja spänna nacken och kompensera muskler. Så det är alltså mer effektfullt desto lösare du trycker. Vilket kanske är lite annorlunda mot vad man normalt sett tänker. Men gör man då lösa tryck. Alltså vi pratar kanske 20-30% av vad du egentligen kan trycka. Och så gör du det 10, 15, 20, kanske till och med 40 gånger. Så kommer du känna att det blir ett muskelarbete mellan skulderbladen som motparerar detta. Och går man upp och går sen så kommer man känna att skulderbladen har en bättre hållning av sig självt än vad det var innan du satte dig. Så det är ett bra tips.
Coolt. Det är ju jättebra tips. Alltså verkligen superbra tips. Tänk på det du som lyssnar. Det här är riktigt, riktigt bra. Gör det här. För det kommer att göra stor skillnad.
Ja, men verkligen. Jag tänker också att vi kan göra så att jag spelar in ett klipp på de här övningarna som vi lägger ut på våra sociala medier.
Definitivt.
Det blir jättebra. Mm. Om man inte riktigt hänger med.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Men hur ofta tänker du att man gör det här? Tänker du att det här gör man liksom inför arbetsdagens början för att liksom korrigera sig, göra sig redo? Eller ska man liksom ta en paus och göra en av övningarna lite då och då under dagen? Eller hur tänker du?
Alltså, det bästa är ju egentligen att kunna ta lite pauser. Alltså, jag skulle säga en gång i timmen, 5 minuter, 10 minuter. Ja, 10 minuter kanske inte arbetsgivaren gillar, men 5 minuter i alla fall tycker jag absolut att man kan ta. Dessutom tror jag att man blir effektivare under arbetsdagen om man tar den tiden. Sen beror det såklart lite på vilket yrke och vilken arbetsuppgift. Är man mitt inne i något måste man kanske inte bryta exakt på timmen. Liksom. Men att man får ett gäng pauser under dagen. Jag skulle säga att man åtminstone i minsta fall får en paus då innan arbetsdagen börjar, gör man det i samband med lunch och när man är klar. Så 3 gånger om dagen är väl något form av minimum skulle jag säga.
Men vi har ju pratat mycket om Pomodoro-tekniken här i Hälsosnack. Och då sätter man ju timern på 25 minuter och sen ska man ta en 5 minuters paus. Så då skulle man egentligen kunna göra åtminstone några av de här, en del av de här 5 minuterna kan gå till att göra de här övningarna. Sen kanske man behöver gå och värma på lite te också.
Absolut, absolut.
Eller gå och kissa.
Man kan ju ta varannan pomodoro-paus med övningar och varannan med annan paus.
Eller hur? Ja.
Så att jag tänkte faktiskt på den tekniken, att den passar väldigt väl in i detta.
Den är inte bara för effektivitet utan också för kroppen.
Och det blir ju effektivt. Alltså man blir ju mer effektiv när man inte får ont och får stelheter och liksom blodet faktiskt cirkulerar i kroppen och når upp till hjärnan och runt och kring. Så att det tror jag bara bidrar till fokus och effektivitet på alla sätt och vis.
Mm. Och rörelse är ju jättebra. Det vet ju vi. Vi har ju pratat om det hur mycket som helst. Men om man har suttit nu och jobbat, och det här ska du förklara kopplingen till sen, och så kanske man ger sig ut för att springa eller någonting lite mer intensivt, och så får man ont i knäna och så känner man nej, jag kan inte springa för jag får ont i knäna. Men kan det vara så att, jo?
Ja, om vi tittar på sittandet då. Nu har vi pratat om hur vi vill att man ska sitta. Och man har pratat om lite olika tips på övningar och sånt. Men vad händer ofta i praktiken? Och det här tror jag nästan alla kan känna igen sig. Att man kommer sitta och blir man mer och mer hösäckig. Man kanske är koncentrerad på sin dator. Och datorn är dessutom lite längre ifrån en, så man sträcker sig lite efter den. Och egentligen nämnde vi det att man ska titta rakt fram i ögonen och inte neråt. Och då behöver man ju en skärm som sitter lite högre upp. Och det har man antagligen inte. Man kanske har en laptop som man tittar lite neråt. Så i praktiken kommer man ju bli väldigt hösäckig och så då, va? Och stela till i musklerna. Mycket i framlåren kommer man bli stel i. Och man kommer även bli stel i svanken och sådär. Och det är klart, då kanske man jobbar som sagt hemifrån. Man känner att jag ska ut och springa då liksom. Men man tar sig kanske inte riktigt tid att uppvärma. Alltså värma upp och få kroppen redo. Utan man har suttit en hel dag. Man sitter på det sättet. Man har inte ens haft någon kafferast. Eller man har inte gått upp och gått. Och då blir man ju nästan kvar sittande. När man väl ska ut och springa sen. Så man, då kan alltså bäckenet vara bakåt tippat. Och det kan vara lite krum. Och det är ju egentligen tvärt emot hur du vill springa. För du vill ju att sätet ska trycka dig framåt. Och du ska ha en relativt upprätt överkropp. Så att du får kraften i rätt riktning. Och så då. Så att det blir en liten ond spiral. Och säg då, för att ta ett lite mer konkret exempel, så kan man ju säga att om man sitter och man blir väldigt stram i framlåren, så finns det ju hoppaknä är en diagnos då, som löparknä finns ju också, men det är lite spännande att hoppaknä får man många gånger också av att springa, för att det är ju när man får ont mitt på framsidan av eller nedanför knäskålen kan man säga, så senfästena där blir överansträngda då. Och då är det ju så att framlårsmuskeln, den går ner och fäster precis, den går ju över knäskålen och ner och fäster där under. Och om den muskeln överarbetar, då blir det gärna överansträngt i det här senfästet och det kan bli en inflammatorisk process och det blir smärta. Och det här är väldigt vanligt och många får det av att springa. Det träffar jag nästan varje vecka på kliniken. Och om man tänker då, om man har suttit en hel dag så man blir stram i de här framlåren och sen gör man ingen vidare uppvärmning och så sticker man ut och springer direkt, då kommer ju alltså när du springer så kommer ju din löpteknik blir lidande och du kommer att överarbeta i dina framlår och du kommer få ett överansträngning då på dina muskelfästen där nere, vilket leder till smärta.
Och gluteus, rumpan, den tar inte i alls, den tar semester.
Ja, den blir inte så aktiverad som man vill att den ska vara, för att den gluteus maximus då, eller muskeln ska trycka dig framåt, den ska ju stabiliseras i sin tur av den djupa höftböjmuskeln. Och om de två inte samarbetar, då blir det gärna att baklår, då flyttas det liksom neråt, då blir det att baklår och framlår istället jobbar för mycket då. Då får man också dessutom stelare i baklåren och man kan få bartårsbristningar och man kan få de här hoppaknäsymptomen då, eller löparknä. Och ofta blir svanken stel också. Sen mår man ju kanske bra av att man får allmän cirkulation och så, men problemet blir ju om man får smärta då som hindrar en från att kunna göra detta.
Precis, och det är ju det vi vill få fram, att det är ju, rörelse är så pass viktigt, så att hitta orsaken till problemet helt enkelt. För det är inte så, det är inte rocket science oftast.
Nej, och det kan vara så enkelt som att när man har suttit en hel dag innan man går ut och springer så stretchar man loss framlåren om man gör lite små övningar för att vara redo då för att faktiskt springa då.
Mm. Det behöver inte vara svårare än så ge inte upp.
Nej, precis.
Men om man nu inte vill springa, man tycker det är lite kallt och halt eller vad det nu är, och så har man en cykel istället.
Ja, men det är intressant att du tar upp det, för det är ju någonstans så att vad som kan hända då, om jag tar det exemplet först där. För vi kan gå in på vad man ska tänka på om man ska cykla. För det är ett jättebra träningsalternativ på många sätt. Men vad som kan hända är ju att det här exemplet vi precis tog. Man sitter på ett visst sätt, man får det här hoppaknät. Man går ut och springer och man får ont. Och man tänker, äsch, det här går inte. Men så har man kanske då en motionscykel i källaren. Och så, ja, men då har man kanske hört att cykling är skonsammare för knäna än löpning. Liksom. Ja, men jag cyklar istället. Liksom då. Fast man kanske egentligen vill springa då. Och när man då cyklar så kan det ju vara så att man inte får ont i de här hoppaknäna på samma sätt. För att det blir inte lika stötigt och ställer inte lika höga krav på kroppen då. Men har man då suttit en hel dag så man är lite hösäckig och så går man och sätter sig på en motionscykel och så är man kvar lite hösäckig. Vad som kommer hända då är att då använder du dina framlår ännu mer. För det tror jag de flesta som har cyklat med mycket känner, att man får ofta träningsverken i framlåren. Och då förstärker du egentligen det här kompensatoriska mönstret. Så att visserligen kan det vara ett skonsamt sätt att träna på i stunden för att du inte får ont i hoppaknät. Men det förstärker det här mönstret som skapar hoppaknät. Och då kommer du egentligen ta dig längre bort från det du kanske egentligen vill, som är löpning ute i naturen då, till exempel. Sen är det såklart bra för blodet och det är bra för hjärtat och det är bra för hjärnan och det är massa saker som är bra med konditionsträning på cykel. Så att jag vill ge lite tips på hur man, för cykling kan vara en bra träningsform även ur ett hållningsperspektiv, men man vill ha ett muskelfunktionsperspektiv, men man bör tänka lite på hur man gör det i så fall, så det vill jag också gå in på.
Berätta.
Och då är det ju så att om man sätter sig på en cykel då, så jag börjar med att berätta hur man inte vill då. Vad som är vanligt då är att man trampar mycket med tårna, Så att vadmusklerna får överarbeta.
Men är det inte så de är utformade? Man ska sticka in tån i den här lilla korgen och dra åt.
Jo. Det är tävling. Om man tar, vi kan börja den ändå. För om man tar en tävlingscykel så är det precis så. Att man stoppar in tån och så blir det ett stopp. Och då kan du bara använda vaderna väldigt mycket.
Men även där, motionscyklar kan ju se ut så.
Ja, det kan en del se ut så. Det är lite olika utformning. Men absolut en del kan ju se ut så. Och vad som händer då är att då kommer du inte in med foten så långt. Och sen så, om vi tar tävlingscykel först då, så blir det att man blir gärna lite komet när man cyklar och så är man väldigt krum när man lutar sig framåt och så det kan man nästan se framför sig och de här som sitter flera timmar och cyklar då, att det blir en väldigt tokig hållning egentligen. Om man översätter det till att man ställer sig upp sen så är man alltså kobent och man är krum och man har överarbetat i låren och vaderna då.
Och gamnacke.
Och gamnacken kommer också, för man måste ju titta rakt fram även om man är så här framåtlutad då.
Det är en otroligt oskön position det där ser ut som. Jag förstår inte hur man klarar att sitta så länge.
Nej, det är ju en... Det är i alla fall en position som ger en överföringseffekt till resten av vardagen som kanske inte är helt gynnsam. Sen är det klart att man kan parera det med övningar så att man inte har något problem av det också. Och även där har vi det positiva med motion och med cirkulation och sådär. Men det kan vara rätt bra att ha den bilden framför sig när man går till motionscykeln då, som kanske berör fler egentligen, är att det blir lite liknande, inte lika extremt, men det blir gärna att man hamnar på lite samma sätt och så lite bakåt, typ lite krum. Nu är det ju så att det beror klart på hur cykeln är utformad, men det är lite olika. Och posturalterapin har ju hjälpt cyklister som har till och med vunnit OS-guld. Vad man fick göra med henne var att man fick byta klipsen, tror jag det heter. Så man fick byta position så att hon faktiskt trampade med hålfoten och inte med tårna. För att bli kvitt en ländryggsproblematik. Så att det är också spännande att även på högsta nivå då, så kan man börja göra sådana här justeringar. För att, men om vi går tillbaka till bara smärtfri och motionsnivå. Så är det ju så att man vill ju på något sätt helst, om det går. Går det inte så går det inte. Men helst vill man justera så att man kan trampa med hålfoten och inte med tårna. För kan du trampa med hålfoten, då kommer du arbeta med höftbenmuskeln och sätesmuskeln. Det blir nästan som ett litet utfallsteg. Det kan man nästan känna om man tänker. Man trycker ner från hålfoten så blir det lite liknande ett utfallsteg. En del av rörelsen i alla fall. Men alltså, om du trycker med stortårna så kommer du jobba mycket med vaden. Och det blir som en tåhävning snarare då, va? Så det bästa är om man kan ändra sin motionscykel på något sätt. Men i värsta fall får man klippa sönder lite en del av den.
Eller hur?
Ja, så man får in foten på rätt sätt. Då, va? Det har man stor nytta av för resten av livet. Då.
För det känns som att man får otroligt mycket mer kraft om man kan aktivera rumpmusklerna snarare än man ska hålla på med vaden.
Ja, verkligen. Och det var faktiskt även ur ett prestationssyfte så är det ju, musklerna är ju uthålligare kring höften än vad de är till exempel i vadmuskeln. Sen är ju cyklister har ju vader som ser ut som, jag vet inte vad, så att de klarar ju väldigt bra. Men egentligen så är det ju, kan det vara bättre även ur ett sånt perspektiv. Men nu pratar vi framförallt om skadeförebyggande om man ska må bra i kroppen. Och då är det definitivt en fördel att ha hålfoten och trampa. Och så vill man också sitta upprätt. Så tänk snarare damcykel än liksom racingcykel. Så man vill ha en upprätt position i hållningen. Så kan man sitta upprätt och trampa med hålfoten. Och sen då en grej till att knäna ska inte falla ihop. Utan alltså man ska inte vara kobent utan man ska snarare ha raka linjer mellan fot, knä och höft. Då kan det vara jättebra träning även för hållning och för att komma tillbaka till löpning och för att må bra i kroppen då, va? Men om man inte gör så utan man trampar med tårna, om man är lite kobent, om man är lite hopsjunken så eller framåtlutad, då tar du dig tyvärr längre bort från löpning många gånger om det är en del av målet då liksom.
Men det är väl bra att veta.
Ja, men det tycker jag. Det är bra att veta och det är relativt lätta justeringar. Jag kan nämna en sista grej där, att om man har sadeln för högt upp så kommer det bli att man vickar fram och tillbaka med överkroppen. Och det är inte heller gynnsamt. Att man har sadeln på en höjd så att du kan sitta still med överkroppen utan att vicka till höger och vänster och trycka ordentligt från höftmusklerna. Och när man blir trött sen så kommer man antagligen börja ta i med överkroppen och rotera och vrida på den. Men försök orka hålla kvar bålen i en neutral position och trycka mer från höften. Då får du ett riktigt bra träningspass faktiskt ur alla perspektiv. Både med kondition och alla de följderna och även ur ett hållningsperspektiv och ett generellt muskelperspektiv.
Men hur är det då med simning till exempel? För det är också något som brukar användas mycket i rehab.
Alltså simning, jag är ju själv simmare på elitnivå och var duktig på det. Så att, och alltid sagt att simning var en stor anledning till att jag inte blev så skadad när jag spelade mycket tennis ändå. Men, så det var ju lite nästan som en så här ego-problem sen när man förstod att simning kanske inte nödvändigtvis alltid är det bästa ändå. För att vad som händer, alltså till och med ska jag säga, simning är väldigt skonsam rehabform. Alltså det är väldigt få som, man kanske får ont av vanlig rehab om man säger så, men i vatten så får man inte ont om man klarar av att göra det. Och då har det såklart sin plats, för att röra sig är viktigare än icke-rörelse. Så simning har absolut sin plats, och det är väldigt bra för lymfsystemet, det blir som en kroppstrumpa, det är väldigt bra för det vaskulära systemet, alltså hjärta, kärl och sådär. Så det finns massa bra effekter med simning. Men om man till exempel återigen, om vi tar löpning som exempel, om man har som mål att komma tillbaks till löpning, så är det inte alls säkert att simning har en överföringseffekt som gör att du blir bättre på något som är ovan, alltså på land så att säga. Och anledningen till det är ju att i vatten så har du ingen gravitation, eller inte lika mycket gravitation som du har vatten där då. Så att du kommer inte få ett ledtryck på samma sätt som om du står på land och får mer verkan av gravitationen. Och ledtrycket i sig, det aktiverar de här djupa hållningsmusklerna mycket lättare än om du inte har det. Och det kan man känna om vi återigen sitter och lyssnar på detta, så kan man prova, eller egentligen det bästa är om man kan sitta på typ en hög säng så att benen hänger fritt, så att man inte då har någon fot i golvet, och så lyfter man på ett ben för att försöka känna den här djupa höftmuskeln, och då kommer man känna att kontakten är lite sisådär kanske då. Om man då jämför med att sitta på ett golv och trycka motsatt ben ner i golvet, och så lyfter man samma ben, så kommer det bli mycket djupare arbete in i ljumsken då, va? Och då kan man känna att ledtrycket påverkar alltså hur djupt arbete in i kroppen blir. Så att de djupa hållningsmusklerna som sitter mest lednära, de är rätt beroende av ledtryck då. Så att en simmare ser ofta väldigt vältränad ut, och det är stora muskler och kan se bra ut så. Men om de inte kompletterar med annan träning, så får de inte den här djupa styrkan i hållningsmuskler, utan de blir mer ytligt starka då. Så jag har ju testat en del simmare som jag menar, ser superstarka ut, men när man gör utfästning med dem så wobblar knäna ganska mycket då. Så att man som simmare, om man lyssnar på detta, så bör man ju komplettera sin träning med annat. Och gör man det som rehabform, som kanske är väldigt vanligt då, så bör man ju förstå att det har sin plats. Alltså det är jättebra en temporär period, men om du har som mål att komma tillbaka till exempel löpning, så är det just en temporär period. Och du måste komplettera med annat sen för att klara av andra saker.
Intressant. Mm. Jag är ju yogalärare och också mycket erfarenhet av att ha en kropp.
En egen kropp. 46 års erfarenhet kan man väl säga.
Ja, och den har faktiskt, ja, jag har haft ryggproblem sedan jag var 16, och jag har hållit på med en hel del trixande och sådär. Men hur som helst. Och jag ser också mitt jobb att många har obalanser. Man är lite sned, starkare på ena sidan, det gör ont på andra sidan och så vidare. Går det verkligen att ändra och komma till rätta med det här?
Ja, det är bra att ta upp det. För det finns ju vissa anatomiska skillnader. Det vill säga man kan ha till exempel att benen kan vara längre än överkroppen i relation till varandra. Och man kan ha olika djupa eller grunda ledhålor i bäckenet till exempel. Och de grejerna, det är så man föds. Så det kan man inte ändra på. Om någon har invändningar mot liksom att jobba med hållningen och skapa symmetri i kroppen. Så de grejerna är ju lite som det är. Men det som jag tittar på till exempel i en hållningsanalys när man jobbar med en person för att bli smärtfri, typ att fötter vrids utåt eller knäskålarnas position, eller om bäckenet tippar bakåt eller framåt, eller om man är då lite krum i bröstryggen, ihopsjunken, eller om man har gamnacke. De aspekterna går definitivt att ändra på och jobba med genom korrigerande muskelövningar då. Så att det definitivt går att ändra på.
Jag tänkte, vi pratade lite om att sitta och att variera under dagen med att stå också. Vill du ge lite tips på hur man kan tänka kring när man står?
Mm. Om vi tar stående ergonomin först då, för den gick vi aldrig in på. Då är det ju så att det viktigaste att tänka på stående, det är lite samma sak att man dator eller laptop då, att den inte hamnar för långt ifrån en. För hamnar den för långt ifrån en, då skjuter man fram armarna och då blir man krum i överkroppen och ökar man gamnacketendensen då. Så stå nära bordet om man har ett bord, och ha nära till tangentbordet med händerna så att man står tajt intill. Sen då, vad som ofta händer är ju att man hänger på en höft för att man blir trött. Och då ska man helst i alla fall inte hänga på samma höft. Utan om man då hänger på en höft, så ska man åtminstone hänga på båda höfterna. Sen är inte det optimalt, men det är bara som ett allmänt tips. Att ofta känns det skönare att hänga på en höft. Om man känner efter, så har man en sida som är mer naturlig.
Varför är det så? Varför är det skönare att hänga på ena höften än att liksom stå stabilt på båda fötterna? Det känns som att det egentligen skulle vara det mest stabila. Så varför är det så?
Mm, intressant fundering. Och det är så här då att när du står på båda fötterna, om du står med hyfsat neutral position, alltså ganska smalt mellan fötterna, eller smalt men normal läge där, och ungefär en knytnäsbredd ska jag säga, så man vet vad det är, då då ska ju hållningsmusklerna jobba för att hålla dig upprätt. Om de inte har funktionen eller orken att klara det, då börjar du kompensera. Och då står du ofta bredare och du vrider ut fötterna. Det får skapa en större understödsyta så man har lättare att hålla balansen. Och då kan man börja använda kompensatoriska muskler. Så man behöver inte bara använda hållningsmusklerna, utan man kan också använda yttre framlår och andra muskler för att parera gravitationens kraft. Då, va? Så att om man inte orkar stå med en knytnävsbredd och avslappnat i kroppen en längre stund, så är det helt enkelt för att kroppens hållningsmuskler inte är tränade nog för att klara av det här statiska arbetet. Och då börjar du hitta lösningar, du börjar använda andra muskler. De är inte heller konstruerade för detta, därför blir du trött i kroppen och så vidare. Va? Och när du inte längre orkar belasta musklerna, då börjar du hänga i lederna. Och då kommer då att man hänger på en höft. Att man liksom hänger i ledband och leden snarare än att musklerna får jobba för att parera. Då, va? Och varför ena sidan ofta känns naturligare är för att man ofta från tidig ålder har börjat kompensera mer med ena sidan. Man kanske satt på ena sidan i klassrummet. Det kan till och med vara att om man kröp så släpar man med ena benet och inte med andra. Så att det blir en följdeffekt genom livet. Eller man håller på med en ensidig idrott som gjorde att man blev lite mer ensidig. Så den höften har man lättare att hänga på. Så då, för att jämna ut det lite grann i alla fall, så kan man ju tänka på att man vill hänga på båda. Sen en annan vanlig grej är ju att man faller fram med bäckenet. Så man, alltså tyngdpunkten med bäckenet åker framåt. Och då hänger man ofta i svanken. Och det tror jag väldigt många känner igen sig i. Och det är helt enkelt att uthålligheten i ellipsoasmuskeln, i uppehållningsmuskeln, inte riktigt finns där. Och då hänger man i svankslutet istället. Då.
Och hänga i svankslutet, det låter inte som en bra idé.
Helst gör man ju inte det då. Så att, men väldigt vanligt. Och man är inte alltid så medveten om det heller. Men det är väldigt många som gör det. Och lösningen är ju kanske då att man... Alltså egentligen så tycker jag som princip när jag jobbar att jag vill skapa autonoma funktioner. Alltså att man, kroppen klarar av att stå utan att man tänker på det. Men det har ju sin plats. Att, alltså vissa tips är ju bättre än andra, så att säga. Jag tycker till exempel att om man skulle säga dra bak axlarna för att ha en god överkroppsposition, då spänner man ofta nacken och axlarna och det blir ofta obehagligt på sikt. Om man jämför med tipset att tänka att bröstkorgen kommer upp lite grann och så kan axlarna ändå vila, då blir det ofta mycket bättre och mindre kompensatoriskt då, va?
Ja, för vi kan ju inte stå och tänka på vår hållning. Jag kan tänka så här att det är en poäng när man har suttit länge, när man ställer sig upp, okej, kolla efter, vad har jag min kropp? Hur är bäckenet och så liksom, och bli lite medveten. Men att hela tiden gå runt och tänka på hur kroppen är, det kan vi ju inte göra.
Jag är helt enig i det, och jag jobbar ju med hållning hela dagen. Posturalterapi, det är ju en hållningsterapi kan man säga, utgår mycket från hållningen. Och trots att jag är egentligen enda jag jobbar med, så är jag väldigt få hållningstips. För att jag vill skapa en autonom, alltså en undermedveten funktion i din kropp så att du automatiskt gör rätt. Så att om du och jag pratar så ska inte jag behöva komma ihåg att jag ska stå upp. Och så fort jag glömmer bort det så ramlar jag ihop.
Nej, det blir ju lite jobbigt.
Det blir väldigt konstigt. Och om man tänker även evolutionärt så kan jag, alltså, man ska inte behöva ädsla tankenergi till att hålla sig upprätt, utan det ska ju ske av sig självt. Eller om man tar ett annat exempel för att få en liknelse, att om du sover på natten, vilket man förhoppningsvis gör, så ska du inte behöva komma ihåg och andas, utan det ska ju kroppen helst sköta av sig själv då. Så att hållning egentligen är en autonom funktion. Sen eftersom vi har onaturliga rörelsemönster som att sitta hela dagarna, så skapar vi dysfunktioner i detta som gör att man kan behöva vara lite medveten om det och tänka lite på det och göra korrigerande övningar för att få ordning på detta och slippa värkproblematik då.
Jag tänker att vi ska börja runda av nu, Rasmus. Men kan du bara liksom med några få meningar här sammanfatta dina konkreta råd kring hur ska man tänka vid sittande och stående arbete där hemma?
Ja, alltså nummer ett då, som är lätt att ta till sig, är ju att variera sig. Att man både sitter och man står och man bryter om lite övningar. Gärna den här, ja, pauser regelbundet under dagen och så blir det ett gäng pauser då. Och gärna ut och röra sig, givetvis med avstånd till människor kanske då, men att i naturen och befinna sig där. Och jag tycker som princip att löpning är en väldigt naturligt rörelsemönster och är väldigt positivt för många om vi jämför i alla fall med sån här ihopsjunken cykling som vi pratade om då, att det blir inte lika naturligt och sittande inte heller naturligt, så att gärna variera sig från det. Sen i den mån man kan så ska man ju försöka kanske tänka på sig hur man sitter då, som vi pratade om tidigare, och försöka korrigera det. Men det är ju trots allt vi gjorde för att röra oss och komma ihåg det också såklart i dessa tider.
Och med risk för att komma med ett sidospår nu, men löpning är bättre än powerwalks också?
Jag skulle säga att löpning är ju mer, alltså power walks är ju risken med det att du tar ganska långa steg och när du sätter, då får du ganska stum hälisättning. Så att jag är ju generellt för icke-dämpade skor då. Men om man gillar powerwalks då måste man ha en dämpning. För att där har inte kroppen någon egen dämpning när man tar långa steg. Och man sätter i hälen ganska hårt då. Så att powerwalks, då behöver man lite dämpade skor. För det är inte heller då ett naturligt rörelsemönster på samma sätt som löpning eller promenad.
Eller lite joggning då om man inte vill eller springa joggning. Fort.
Mm, mm. Eller då, så om man vill gå så man går snabbare så kan man ta kortare steg. Och öka frekvensen på stegen snarare än ta de här älgakliven då. Får man med armpendlingen så får man en ökad puls och sådär och förbränning och sånt.
Mm, bra tips. Mm, vad var det mer vi har pratat om? Du gav några övningar som vi ska filma.
Yes. Så lite övningar då, bryta av med dagen. Och då sa vi det att gärna i alla fall 3 gånger om dagen. Man kan alltid göra det oftare. Det är ju bara bra egentligen då, va? Och då jättebra att göra dem. Om man har suttit en hel dag så man inte går direkt från att sitta och sen rakt ut i löparspåret till exempel då. Eller ner till cykeln. Men då kan man göra de här övningarna precis innan man ska iväg så får man kroppen lite mer redo.
Mm. Ja, men jättebra. Jag tycker det här är väldigt bra konkreta tips. Och jag tar själv till med det här med intervallträning när jag sitter. För jag har ju svårt att sitta still länge. Men liksom att luta mig lite tillbaka och sen upp igen, rak hållning. Och så kan jag vara tillbaka och så tränar jag upp. Och det ska jag testa också när jag står upp. Jag ska klara av att stå lite längre. Så det blir en utmaning här.
Det låter jättebra. Och jag tror det är bra att ha det tankesättet att för då, även sittandet kan bli en form av träning av det statiska. Alltså att orka sitta stilla då, det är också en träning för hållningsmusklerna. Men tänk intervallträning, för sitter man för länge så kommer man börja spänna hela kroppen och då blir det inte längre nyttan av så att säga att träna sittande, utan det ska ju vara intervallfokus.
Men att sitta på en pilatesboll, för eller emot det?
Alltså återigen för variationen, så absolut kan det vara bra under stunder av en dag. Jag tycker inte att man sitter på den hela dagen, och varför är för att pilatesbollen är ett mer komplext moment då. Det kan ju röra lite på sig och då kommer kroppen att använda allt den har för att klara den här uppgiften. Eller inte allt den har kanske, då får man väl stå och göra knäböj på pilatesbollen. Men om man sitter så kommer du alltså använda väldigt mycket ytliga bollmuskler också och inte bara de här djupa. Vilket då tröttar ut dem. Kanske lite snabbare än vad du klarar av. Och då är det inte säkert att det är gynnsamt en hel dag. Men det är jättebra stunder på dagen. Så att sitt gärna på pilatesboll. Sitt lite på huk. Sitt på en stol så som vi har pratat om. Stå upp en stund. Gå ut och jogga på lunchrasten. Och så då har du ett bra totalupplägg skulle jag säga.
Jättebra. Då tänker jag att det är dags för våra sista frågor. Och nu är det ju ett år sedan, så kanske är det någonting som har förändrats, förbättrats, förfinats. Jag minns inte heller. Rasmus, vi undrar om du har någon daglig rutin?
Daglig rutin? Ja, alltså det här året har ju varit speciellt. Och då ska man ju vara ännu duktigare på sina rutiner egentligen. Då. Men jag har en, kanske 5 av 7 dagar i veckan har jag fortfarande. Var dagligen, men det har blivit lite mindre. Och då gör jag ju ofta lite sådana här posturalövningar på morgonen som jag har pratat om tidigare. Och sen brukar jag, eller så ska jag säga, först dricker jag ofta vatten. Det är nästan alltid det första jag gör på morgonen. Jag dricker bra vatten. Och sen så gör jag sådana här posturalövningar. Jag brukar ha gått över lite från stilla meditation till mer att djup andas. Så det är en förändring från sist då, att jag tar djupa långsamma andetag och bara följer andningen. För då har jag sådana här mätverktyg som mäter HRV och alla möjliga pulser hit och dit. Och då har jag sett att jag får bättre mätvärden om jag tar djupa långsamma andetag. Jag är lite nördig av mig. Så då känner jag också att kroppen går bättre ner i varv och det är antistress och sådär. Så att, sen har det varit mycket extra jobb med logistik och så år, så att jag har konstigt nog jobbat mer i år trots att det har varit ett sånt jobb ett konstigt år då.
Men det är viktigt att ta hand om sig.
Ja.
Och om man bara får eller kan göra en sak för sin hälsa, vad tycker du man ska göra då?
Då tycker jag, ja, en sak går inte, höll upp, för man måste äta bra, måste sova bra, men jag tycker ju nu i de här pandemitiderna att man ska ta sig tid och faktiskt ta sig ut i naturen. Promenera, jogga eller någon form av rörelse. Fastna inte i hemmen.
Mm, så viktigt.
Bra tips. Var kan man hitta mer om dig?
Ja, då finns jag ju, jag har en Instagram som heter Fysiorasmus med PH, och så finns min hemsida www.posturalworkout.com. Och där finns väl allting egentligen om mig. Och jag kan ju passa på att nämna det att jag har väldigt många som vill komma till mig. Och jag är i ett läge där jag vill utbilda fler som vill jobba med den här metodiken. Så att om det är någon som lyssnar på detta och är intresserad, så hör gärna av er till mig. Jag har både kortare kurser för de som vill kanske är PT och vill jobba med lite av de här grejerna i sin PT-verksamhet. Och även längre lärlingsutbildningar. Men det är några få som kommer få gå dem lite längre. Så. Men är man intresserad av det, så får man jättegärna höra av sig. Och just nu söker jag snarare i Stockholm än i Göteborg.
Mm. Bra, då kanske vi hänger på.
Det tycker jag.
Tack så jättemycket, Rasmus, för att du kom till Hälsosnack.
Tack för att du var här.
Tack.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.